Hej allesammans! Här har vi Alexandra Ortega från Dogs of Pegasus och nu är podden äntligen tillbaka. Jag vill bara börja med att säga att jag har svårt att hitta en helt tyst plats hemma hos mig. Så att just nu sitter jag inne hos reptilerna och jag hör hur det kryps omkring och klättras omkring och allt vad de sysslar med här inne, så att jag vet inte hur mycket det hörs, men vi får försöka stå ut och klara oss ändå. Idag skulle jag vilja ställa en fråga eller kanske hjälpa er att reda ut en fråga snarare som jag väldigt ofta får. Så att jag förstår ju att det råder en oklarhet kring det här som ställer till det för folk och gör det svårt för folk att känna sig trygga och stadiga i sitt hundhavande. Jag börjar med att ställa frågan och så får vi bena ut det här. Frågan är: hur mycket tillgivenhet, närhet och uppmärksamhet har jag råd att ge min hund? Det är jag som har formulerat frågan så. Så som ni brukar formulera den så är det typ... är det okej att ha sin hund i soffan? Borde jag sova med min hund eller inte? Vad tycker du om att ha hunden i möblerna? Eller liksom, det är mer specifikt och brukar röra möblerna generellt när ni ställer den frågan till mig. Men jag ser ju att sammanfattningen eller kontentan är just det här. Att hur mycket tillgivenhet, närhet och uppmärksamhet har jag råd att ge min hund? Tillgivenhet, då tänker jag mig att man aktivt liksom klappar, kramar, pussar, liksom gosar och kelar. Och med närhet tänker jag att man kanske egentligen är upptagen med något annat i första hand. Typ scrolla i telefonen, kolla på tv, snacka med någon. Men hunden är fortfarande i anslutning till en. Vare sig det är att den ligger i knät eller sitter bredvid eller vid fötterna. Eller strax framför, så den är avsiktligen i anslutning till en. Och vad det gäller uppmärksamhet så tänker jag att det behöver inte nödvändigtvis handla om att hunden är i anslutning till en. Att man kan ge uppmärksamhet på avstånd. Man kan ge en uppmärksamhet till hunden som hunden kanske inte märker där och då. Alltså säga att du är någon helt annanstans där din hund inte är. Och uppmärksamma din hund ifrån ett sånt avstånd. Så jag menar, din hund kanske, vad vet jag om hundar har telepatisk förmåga eller inte. Det kanske de har, men om vi ska utgå ifrån att de inte har det, så skulle ju inte de veta om du gick och tänkte på hunden när du gick på ICA till exempel. Eller var och handlade någonstans eller var på middag hos någon eller så. Men det märks på dig när du kommer hem. Det däremot kan jag säga att hunden märker, för att du har ett visst uttryck och du har en viss repertoar när du kommer hem som avslöjar att hunden varit i fokus eller i alla fall väldigt uppmärksammad hos dig mentalt, även fast ni inte har varit tillsammans. Så att så ställer jag den frågan. Hur mycket tillgivenhet, närhet och uppmärksamhet har jag råd att ge min hund? Och vad menar vi då med ha råd? Liksom? Kan man vara i ett läge där man verkligen inte har råd? Eller hur funkar det? Och allting bottnar egentligen i vad du är mån om i ditt hundhavande. Jag märker att vi har olika ambitionsnivåer, vi har olika målsättningar, vi har olika inställningar och filosofier i det här med vårt hundliv. Och det tycker jag att man får ha, liksom. Alla är olika och vill olika i sina liv och så vidare. Däremot så skulle jag väl uppmana vem som helst till att våga ifrågasätta sina anledningar, alltså ha koll på sina varför, liksom. Varför vill jag vad jag vill och varför gör jag som jag gör? För det finns väldigt många intressanta och fascinerande svar i det där för den som är beredd att undersöka det utan att befästa för många värderingar i det hela. Jag märker att så fort vi sätter etiketter som bra och dåligt på saker och ting. Alltså när vi börjar värdera saker och ting, då vågar vi inte vara uppriktiga mot oss själva heller. För man vill inte samla på sig för många minuspoäng, för då är det pinsamt att jag är en så dålig person eller en så kass hundägare. Och man får inte plocka på sig för många plus, för man vill inte vara den som är arrogant och självupptagen och liksom inte ha någon realistisk självuppfattning och så vidare. Men om man bortser från de värderingarna så är det inte så svårt. Det är faktiskt inte så långt borta att få svar på varför man gör som man gör och så vidare. Så att det skulle jag definitivt uppmuntra er till att göra, oavsett vad ni har för grundfilosofi och grundtänk i ert hundhavande. Men för egen del, för mig själv, så är det så här att min filosofi är att min hund är en familjemedlem. Det är en individ med egna, högst personliga egenskaper som sitter där för att de har varit medfödda eller som sitter där för att livet har format dem på ett eller annat sätt. Och deras temperament är en komposition av genetik och resultat av miljö och fostran. Och den sammansättningen är vem hunden är för mig. Så att, eller vem hunden är, punkt slut. Och min målsättning är att ha en relation med min hundfamiljemedlem, precis som jag vill ha med övriga familjemedlemmar. Jag vill ha en relation som är baserad på ömsesidig tillit, respekt, uppskattning, kärlek liksom. Jag vill inte att det ska vara ensidigt, oavsett vilken av de komponenterna det gäller, för att det i sig skapar en obalans som ger en massa problematiska beteenden. Och jag ser min hund som en kompanjon i livet. En följeslagare på mina äventyr. En partner i min vardag. Ett sällskap i allt från små till stora stunder. Liksom. Och jag vill att jag ska ha lika mycket utbyte av dem som de har utav mig. Och sen har jag en enorm respekt för att hunden finns i mitt liv. Tack vare att jag släppte in hunden i mitt liv. Hunden har inte forcerat sig in i mitt liv. Och jag vill behålla den respekten som en grundläggande faktor för att behålla en ödmjukhet över hundens situation. Liksom. Jag tror att det är lätt att glömma av att hunden är där tack vare oss. Och inte hade varit där om det inte hade varit så att vi hade släppt in dem i våra liv. Så att det är inte så att de har tvingat sig på oss på något sätt. Jag tror att det är värt att komma ihåg när man vill beklaga sig till exempel. Eller när man hyser agg mot hunden. För jag tror att det är mänskligt att göra det emellanåt. När vi inte får som vi vill eller det går som vi vill och så vidare. Att vi hamnar där. Och hur mänsklig den känslan än må vara, så tjänar vi alla på att behålla en ödmjukhet inför det faktumet att hunden är där för att vi såg till att den är där. Och fortsätter se till så att den är där. Så att jag har personligen ingen ambition om att hunden ska vara lydig för någon prestige i det hela. Jag är inte ute efter att imponera på min omgivning med en hund som lyder min minsta vink. Jag söker inte personlig bekräftelse för mig som människa i min hunds kadaverlydnad. Det är helt enkelt inte en ambition jag personligen har. Och det är klart att mina värderingar och min filosofi utgår ifrån det läget. Så att har man den typen av ambition, om man söker prestige och självbekräftelse i sin hunds lydnad just, så kanske inte vi har jättemycket gemensamt just i det. Utan, ja, jag vill bara att vi lever ett liv så balanserat som vi kan. Vilket innebär att vi kommer att ha dåliga dagar, vi kommer att ha bra dagar. Men när man zoomar ut på det stora hela så är vi nöjda och glada och tacksamma över att ha varann. Och på det stora hela så njuter vi av varandras sällskap, även om vi inte alltid gör det varje stund. Jag är helt okej med att min hund inte tycker att jag är det bästa som finns i varje stund. Jag är helt okej med att jag inte tycker att min hund är det bästa som finns i varje stund. Jag tror att något annat vore helt onaturligt och väldigt konstlat och egentligen tjäna någon agenda som inte känns så stabil faktiskt. Så att jag är inte ute efter någon slags utopi där allting känns perfekt och behagligt och bekvämt. Och glatt och positivt och rosenskimrande alla gånger. Jag vill bara ha ett stabilt liv. Och jag tror att ibland så tror folk att balans och stabilitet handlar om perfektion. Och då hade vi använt ordet perfektion. Utan stabilt är mer att ja, det kan storma och ja, det kan vara lugnt. Men på det stora hela så känns det stadigt. Liksom. Det känns stadigt för att när det stormar så kommer vi tillbaks till ett stabilt läge igen. Det betyder inte att det aldrig stormar, utan det betyder att vi hittar tillbaks. Det betyder att vi anstränger oss för att se ljuset i tunneln och ta oss mot det de gångerna det blir mörkt. Och att vi tror på att dagen ska komma igen efter en natt. Det är liksom det som är stabilitet för mig. Och en stabil relation med någon innebär att båda eller de som är inblandade i den relationen vill att den ska fortgå, för man ser mer, man har mer utbyte av att det fortgår än vad man inte har det. Så att jag ska inte rabbla på mer om detta. Jag tror att ni förstår vad jag menar. Men det här handlar i alla fall inte om att jag har någon prestige i att hunden liksom lyder med minsta vink. För att i de lägena, jag kan köpa att man i ett lydnadsmoment vill ha det. Men för mig blir det alldeles för konstlat för att jag ska vara tillräckligt bekväm om lydnad ska genomsyra allt vi gör. I alla fall bara om den är ensidig och det bara är min hund som ska lyda mig. När det är så, så ger det mig känslan av att människan kanske snarare finner lite väl mycket njutning i att domdera och härska och liksom ta plats, även om det blir på bekostnad av den andra partens trygghet i att vara sig själv. Liksom. Och det är inte vad jag är ute efter. Så jag vill bara lägga det som grund för att ni ska förstå, ja, med mitt grundläggande tänk och var jag kommer ifrån. Liksom, och varför jag säger vad jag gör. Mina förebilder i hundhavande är absolut inga liksom hundtränare eller hundpsykologer eller liksom lydnadsproffs, och inte för att jag har någonting emot det, men det är inte de som är mina förebilder i just hundhavande, utan för mig är det någon random människa vi aldrig kommer veta namnet på som ger ett neutralt intryck och går där med sin liksom neutrala men balanserade och lyckliga hund på ett löst och ledigt sätt på stan. En person som vi aldrig kommer veta vad den heter, som värderar sin hund som individ så pass mycket att man ser det som en självklarhet att det kommer finnas bättre och sämre stunder i den relationen, och inte omedelbart börjar ifrågasätta om man bör vara i varandras liv bara för att det går lite dåligt ibland. Alltså, någon som Ja, men se värdet i hunden som person. Och därför se värdet i relationen med den personen, med den hundpersonen liksom. Det skulle vara mina förebilder i hundlivet. Så att det är ingen specifik människa, utan det är snarare en inställning till hundlivet som jag eftersträvar. Så tillbaks till att besvara den här frågan. När någon frågar så här, men kan jag ha hunden i soffan? Då hoppas jag att detta ska kunna vara ett hjälpfullt verktyg som jag kan referera till i framtiden. Lyssna på det här poddavsnittet så kommer du kunna besvara den frågan själv istället för att jag ska ge det svaret åt dig. För att jag kan tycka en sak utifrån där jag står. Men det är trots allt inte jag som lever ditt liv. Och det finns saker i ditt liv som inte jag känner till. Som skulle kunna förändra det svaret. Så att lättast är egentligen att du lär dig att besvara den frågan själv. Och då tänker jag att ett hjälpmedel är att man föreställer sig en linje. En rak linje framför sig. Och i ena änden så har du svaret ja. Och i andra änden har du svaret nej. Och på den här linan, på den här linjen ska du placera ditt svar. Du kan vara ett solklart ja och hamna hela vägen bort på ja. Du kan vara ett solklart nej och hamna hela vägen bort på nej. Eller så kan du hamna någonstans i gråzonen som är den här linjen. Och så får du placera det där. Och jag tror faktiskt att det skulle hjälpa er extra mycket om ni bokstavligen ritade upp det här penna till papper liksom. Och det första handlar om respekt. Var skulle du placera hundens respekt för dig på den här linjen mellan ja och nej? Om jag säger, har din hund respekt för dig? Och i paketet respekt, bara för att vara på det klara med vad det innebär i det här poddavsnittet och för mig alltid. Jag skulle inkludera till exempel, skulle din hund flytta på sig för din skull? Och om hunden ligger i vägen för dig dit du ska ta vägen, hade det varit naturligt för din hund att flytta på sig så att du kan komma åt eller så att du kan komma dit du behöver komma? Och då menar jag, om hunden är uppmärksam på att du är på väg någonstans. Om hunden är vaken och ser att du vill komma åt någonting som du har svårt att komma åt eller hunden ligger i din väg, hade det varit naturligt för hunden att flytta på sig? Det svaret på den frågan hade jag inkluderat i kategorin respekt. Det är respektfullt att flytta på sig om någon behöver komma förbi dig och du är i vägen. Jag tror att vi egentligen vet det när det gäller oss människor emellan. Men om jag står i vägen för dig när du håller på att handla och du ska åt någonting på hyllan som jag står i vägen för. Det hade varit så självklart för mig att flytta på mig för att du ska kunna komma åt av respekt. För att du är en person som försöker handla och go about your day liksom. Och det känns som en ganska basic form av respekt. Att inte stå i vägen för andra bara för att. Men någonstans så tappar vi tråden gällande den här biten med våra hundar ibland. För att när jag säger så här, om han ligger i vägen för dig då, hunden, så får han väl flytta på sig när du ska komma åt. Och då kan folk ge mig en respons som bygger på att liksom, nej men gud, ska jag behöva flytta på honom? Eller ska han snarare behöva flytta sig för mig? Gud, vad taskigt typ. Och bara där känner jag, oj vad vilse du är just nu. I att hålla dina begrepp sorterade. Det är inte taskigt mot någon att den visar den hövligheten. Men okej. Nästa punkt som ingår i kategorin respekt. Skulle din hund ta ett nej? Och då tänker jag inte på om du skulle ge hunden ett nej i ett läge där hunden är måttligt intresserad av det den är intresserad av. Utan skulle din hund respektera att du sätter punkt och sätter stopp eller säger nej när den är väldigt intresserad av något. Så att om hunden är väldigt intresserad av att komma nära dig och du säger nej, vet du vad, jag är inte intresserad just nu. Du får hålla avstånd. Eller nej, jag vill inte dela med mig av min mat. du får låta bli att fråga eller kräva. Nej, du får faktiskt inte tillgång till mina gäster just nu. För att vi vill vara i fred. Och vi vill hålla oss fredade ifrån kontakt med hunden. Så att du får vänta på din tur. Eller köpa att det inte blir något. Liksom. Alltså, föreställ er ett scenario där er hund väldigt gärna vill ha åtkomst till någonting. Skulle den respektera ett nej? Hur självklart är det? Och så tar vi nästa punkt. Hur självklart är det för din hund att vänta på sin tur? Att inte bli otålig och kräva att du rappar på eller kommer till saken. Eller att helt enkelt ta det i egna tassar. För att den inte kan vara tålmodig. Den kan inte vara lugn liksom. Hur självklart är det för din hund att vänta på sin tur? Och även där så får man väl föreställa sig ett scenario där hunden inte är måttligt intresserad. För att då är det ju inte så svårt att vänta på sin tur. Utan alla de här frågorna handlar om när det faktiskt krävs en ansträngning från hundens sida. Nästa punkt, håller sig lugn. Alltså hur naturligt är det för din hund att hålla sig lugn nära dig? Lugn i djurvärlden innebär respekt. Att man håller sig neutral och avslappnad gör stämningen mer behaglig och trygg för alla inblandade. Så för att vara hövlig och respektfull så vill man bidra till det helt enkelt. Och genom det så visar man att man utför den här gesten för att man är respektfull. Därför kan många hundar bli upprörda och provocerade till exempel när joggare springer förbi dem eller cyklar susar förbi dem. För att de kommer i världens fart på ett personligt avstånd inom personlig zon för hunden utan att sakta ner. Utan att ta ut svängen lite grann. Utan att switcha och liksom växla över till att vara lugn för att visa hunden respekt. Så det här är redan naturligt för dem. Alla de här komponenterna, alla de här faktorerna är saker som din hund redan känner till. Min fråga till dig är bara om hunden visar det gentemot dig. Och sist i ordningen av de exemplen jag har skrivit upp. Jag har inte gjort världens lista här utan jag tänker att jag tar några exempel bara för att måla en bild som ni kan förhålla er till och förstå vad jag menar. Och sista punkten här är om din hund följer regler och direktiv ifrån dig. Om du har några regler, följs de som regler eller behandlas de mer som förslag från din sida av din hund? Tar din hund dina direktiv? Eller även där är det så att hunden tolkar det som förslag som den behöver följa bara om den känner för det? Så bara för att recapa här lite. Min fråga till dig är, har din hund respekt för dig? Ja, nej eller hamnar ni i gråzonen och var på den här linjen? Och då har vi inkluderat komponenterna. Flyttar sig din hund för dig? Tar din hund ett nej? Väntar din hund på sin tur? Håller din hund sig lugn? Och följer din hund dina regler och dina direktiv i situationer där något annat vore väldigt intressant för din hunds del. Så att det krävs en ansträngning från din hunds sida för att göra de här sakerna. Baserat på de följdfrågorna där så bör du kunna placera er på linjen mellan ja och nej i frågan om din hund har respekt för dig. Och när du har gjort det, du behöver inte göra det precis nu. Du skulle ju kunna bara rita upp de här grejerna och sen återkomma till det när alltihop är klart. När du har lyssnat färdigt på poddavsnittet. Nästa fråga. Litar din hund på dig? Känner din hund tillit till dig? Ja, nej eller hamnar ni någonstans på gråskalan och i så fall var? Och här kommer några sidofrågor för att hjälpa er avgöra vart ni hamnar. Litar din hund på ditt omdöme? Tycker din hund att du har ett bra omdöme? Eller känner du att du ofta blir ifrågasatt? Till exempel, jag märker att många hundar har lätt för att bli reaktiva just med sina människor för att de inte litar på deras omdöme. När de ser en annan hund på långt håll som redan på långt håll beter sig stökigt åt, vilket gör den egna hunden nervös och orolig. Istället för att lita på att min människa har ett bra omdöme. Så jag sitter lugnt i båten och väntar tills hon tar ett bra väntar tills hon tar ett beslut. För att jag litar på att hon ser vad som vore bäst att göra här. För hon har ett gott omdöme. Har din hund fått det intrycket av dig, tror du? Nästa fråga som har med detta att göra. Litar din hund på dina beslut? Tycker din hund att du tar bra beslut? Om din hund tycker att du tar bra beslut så borde den inte ifrågasätta så mycket. Och bör kännas tillfreds i att inte ifrågasätta så mycket. Många konflikter borde inte uppstå eftersom när du har sagt nu går vi åt höger. Ja men absolut. Jag litar på dina beslut för att jag litar på ditt omdöme. Så det är bara att hänga med. Inga konstigheter. Så hur naturligt verkar det vara för din hund att haka på dina beslut? Nästa följdfråga i detta. Litar din hund på din stabilitet? Tror du att din hund känner att den kan luta sig mot ditt humör? Luta sig mot ditt tillstånd för stunden? Eller tror du att din hund har fått intrycket av att du växlar en massa i ditt humör? Att du går från glad till ledsen till arg till orolig till säker till osäker till nervös till freds, lugn, exalterad. Alltså ni förstår hela registret där. Och kanske inte så extremt som jag beskrev det nu. Men tror du att din hund har intrycket av att den kan lita på din stabilitet? Eller tror du att din hund har ett intryck av att du kan vara väldigt ombytlig? Att det skiftar mycket. Att du är väldigt... att du växlar en massa mellan olika lägen. Och att det kan gå fort. Eller att det åtminstone händer oftare än vad det hade gjort om du hade känts mer stabil. Liksom. Nästa punkt. Litar din hund på ditt skydd? Tror du att din hund känner sig fysiskt trygg med dig? Hur ofta får du chansen att ge intrycket att du fredar din hund från onödigt obehag? Hur ofta får din hund en påminnelse om att den har mycket att tacka sin säkerhet? Den har dig att tacka för mycket av sin säkerhet. Också en fråga som är högst relevant för om din hund kan lita på dig eller inte. Och sen sist i raden här, litar din hund på din vägledning? Och vad är vägledning? Ja, men här kommer vi tillbaks till direktiv och beslut. Visar du din hund vad du vill? Visar du din hund hur den ska göra? Visar du din hund vad du förväntar dig? Visar du din hund hur man gör? Visar du din hund när den har gjort fel? Vad för slags feedback ger du? Ger du bara uppmuntran och bekräftelse på rätt sak? Eller är du flexibel och balanserad nog att också vara lika tydlig med när hunden har gjort fel. Och låta det vara klart för hunden vad som inte kommer flyga, vad som inte kommer accepteras i fortsättningen och vad som inte får upprepas. Hur tydlig vägledning ger du? För om den är väldigt enformig, om du satsar enbart på en linje, så uteblir ju i alla fall 50% av informationen din hund behöver för att hitta rätt. Sen kan förstås den här feedbacken ges på olika sätt. Du kan ge negativ feedback genom att bara se till så att hunden inte får tillgång till det den vill ha tillgång till. Det är inte tydligare än så, utan du kommer ju inte fram dit du vill, så att uppenbarligen är du fel ute. Det kan också vara så tydligt som att du får en obehaglig konsekvens för att du gav dig på något visst beteende. Så det blir väldigt tydligt att oj, nej men gud, det här gav ju olustkänslor. Det här är väl ingenting jag vill upprepa, om inte annat. Och samma med beröm och uppmuntran. Du kan vara så tydlig att du hoppar in precis där och då, mitt i stundens hetta, eller i alla fall exakt när det är över, och talar om att det där gjorde du jäkligt bra. Antingen via verbal beröm eller någon positiv konsekvens som hunden vill ska upprepas. Men du kan också vara, låta det vara subtilt. Och låta belöningen eller bekräftelsen vara i form av att ja, men jag kommer ju framåt, eller jag fick ju tillgång till det jag ville, eller det funkade ju, eller ja, jag kände inget obehag här, så att bara avsaknaden av det gör att jag antar att det är vad jag borde fortsätta med, till exempel. Och det finns inga rätt eller fel där, utan olika saker är olika bra för olika individer, olika stunder och så vidare. Och det är snarare en obalans mellan de här som kommer att avgöra om det blir positivt eller negativt i slutändan. Men frågan är om du vägleder din hund tillräckligt. Kan din hund lita på att den får informationen den behöver av dig? Så för att sammanfatta, kan din hund lita på dig? Ja eller nej, eller hamnar ni någonstans i gråzonen, och i så fall var? Och utgå då ifrån, kan din hund lita på ditt omdöme? Kan din hund lita på dina beslut? Kan din hund lita på din stabilitet? Kan din hund lita på ditt skydd? Och kan din hund lita på din vägledning? Vi kan väl nöja oss med de exemplen för att avgöra om vi tror att vår hund litar på oss eller inte. Så nu, i alla fall sen, om du gör det här i efterhand, borde du ha prickat in någonstans på den här linjen om din hund har respekt för dig och om din hund litar på dig eller inte. Och sen har jag en allmän fråga som jag inte vet om en gråskala egentligen passar in så bra på, utan jag tror att det kan vara svårt att svara direkt ja eller nej också, utan jag tror att det här kommer att handla om olika områden. Det kommer nog vara ja eller nej beroende på vilket område vi pratar om, och du får nästan göra en helhetsbedömning när du har reflekterat över olika typer av områden i ert liv. Och frågan är, hur självklart är det för din hund att få tillgång till privilegier? Olika typer av privilegier. Och då tänker inte jag på det mest basic som hunden behöver för sin överlevnad, liksom mat och vatten, utan jag menar, så länge hunden har tillräcklig föda och tillräcklig vätska och inte är så exponerad för väder och vind att den dör av det, så överlever den ju. Så allting utöver det, allting utöver basic överlevnad, skulle kunna ses som ett privilegium. Och alla som har varit, alla som inte har haft det lika självklart med det som övergår basic överlevnad, jag skulle säkert ha lättare för att förstå vad jag pratar om här än i privilegierade Sverige, där vi har tillgång till våra basic behov eller får dem tillgodosedda och väldigt mycket mer därtill. Vi kan ibland ha svårt att relatera till den här frågan och tro att liksom, men vad då, tillgivenhet är ju nödvändigt för basic överlevnad. Nej, du, det är det faktiskt inte. Det är nyttigt, absolut, och det är njutningsbart och det tillför en massa positivt i våra liv, men det är inte nödvändigt för våran överlevnad. Vi klarar oss utan det, även om livet blir desto mycket mer torftigt, så kommer livet att tuffa på utan det. Så att om vi skalar bort allt som skulle kunna vara ett privilegium och dö, jag tror att det mesta hamnar där. Hur självklar är den tillgången för din hund? Är det liksom ett buffébord av, jo men allting basically, utöver mat och vatten och skydd för väder och vind, är fri tillgång för min hund? Alltså, det kanske underlättar om du gör några staplar vid sidan om. Vad skulle vi kunna liksom lägga till där? Men egen tid, tillgivenhet, äventyr, utflykter, social kontakt med andra, fysisk bekvämlighet, uppmärksamhet ifrån dig utöver den du behöver ge för att mata och vattna och rasta. Närhet till dig, fysisk närhet till dig. Klapp och kel och sånt förstås. Alltså, du skulle kunna göra en lista vid sidan om för vad som kännetecknar privilegier. Och sen besvara hur självklart är det för din hund med tillgången till det här. Och då kanske du skriver på vissa saker som fysisk bekvämlighet, så kanske du skriver, ja men nästintill självklart. För att, ja men absolut, ibland så får hunden gå ut i regnet trots att den inte vill, för att hunden måste rastas. Och ibland får hunden frysa lite om tassarna för att det är kallt ute och vi behöver ändå gå ut. Och idag fick hunden nöja sig med och ligga på golvet under dagen, för att jag hade bara en bädd visade sig och den ligger i tvätten idag. Alltså, vad det nu kan vara. Jag tror att det är svårt att hamna på en 10 av 10 där. Jag tror det är ganska orealistiskt i alla fall. Men ni skulle kunna hamna väldigt högt upp på den skalan. Och med andra saker kanske ni hamnar väldigt långt ner. Att nej, men det är inte alls självklart för min hund att få tillgång till utflykter. Det är inte något vi gör ofta alls faktiskt, när jag tänker efter. Så att skulle min hund svara på den här frågan, för det är egentligen det ni ska utgå ifrån, så skulle det vara ett nej där. Det är inte alls självklart, och så vidare och så vidare. Bara för att få, att ni ska få en överblick över hur självklart det är för er hund med tillgång till olika typer av privilegier. För det ger er en bild av, jaha, men är det därför han kan kräva uppmärksamhet istället för att vänta på sin tur? För det gör han ofta. Han väntar inte på sin tur när det gäller uppmärksamhet från mig, utan han kräver den de få gångerna han inte får den. Och det ser jag ju här nu när jag har kartlagt det så här, att det är för att det är en självklarhet för honom. För det är så få gånger han inte har tillgång till min uppmärksamhet. Och så vidare. Så att det är bra med en sån här överblick generellt. Och sen har vi en till fråga. Om vi lämnar det här med självklarhet och tillgång, så har jag en till fråga. Vilka egenskaper ingår i din hunds temperament? Individ som ras eller individ som sort, om du har en blandras? Har du en hund som är en orolig själ? Har du en hund med nerverna lite grann på utsidan? Har du en väldigt aktiv hund? Har du en väldigt mild hund? Är din hund lättskrämd? Är din hund dominant och har, är angelägen om att ta topposition? Har din hund mycket integritet? Är din hund väldigt självständig? Vilka olika egenskaper skulle du kunna tillsätta din hund? Eller tycker du att din hund har i sitt temperament? Och då som individ där du tycker att det är individuellt för din hund som person. Men också vad ingår i din hunds temperament som ras? Och för er som har en så blandad hund att ni inte vet vad det är. För det är många av oss som hamnar i den kategorin. Istället för ras så skulle ni kunna se en massa artegenskaper istället. Så att eftersom jag inte har en renodlad border collie, säger vi, så kanske inte jag ser att vallning är superstarkt. Utan i min fullkomligt blandade byracka så blir det mer specifika egenskaper istället. Så att jag har en hund som lätt blir territoriell. Jag har en hund som larmar när den upptäcker att någonting inte är som det ska. Jag har en hund som är fientligt inställd till artfränder som den inte känner igen. Ja, jag har en hund som gärna umgås i grupp eller vill vara där flocken är och gärna följer. Ja, då kanske ni landar i mer artspecifika egenskaper i temperamentet. Så att gör en liten lista även över det. Och så återgår vi till originalfrågan. Hur mycket tillgivenhet, närhet och uppmärksamhet har jag råd att ge min hund? För att svara på den så skulle jag säga, titta på era grafer. Var hamnar du på respektskalan? Var hamnar du på tillitsskalan? Hur självklart är det med tillgång till olika privilegier för din hund? Och vilka egenskaper ingår i din hunds temperament, både som individ och som typ? Där har du ditt svar. För om du hamnar lågt på respektskalan, om du hamnar lågt på tillitsskalan, om din hund ser det som en självklarhet med tillgång till majoriteten av privilegierna i sitt liv, då är svaret förmodligen nej. Du har inte råd. Du har inte råd därför att, och här ska vi gå in på artspecifika egenskaper. Hundar som sort, och nu bortser jag från vem din hund är som individ. Jag bortser från vem din hund är som ras. Jag tar bara hänsyn till vad som ingår i att vara arten hund. De är instinktiva territoriella rovdjur. De gör anspråk på resurser. De samlar på sig resurser som ett sätt att stadga sin trygghet. Så att om de hittar ett område de tycker om, så vill de göra anspråk på det området. De vill göra det till sitt territorium som de sedan vaktar med sitt liv. För att, och varför de har valt det territoriumet är för att varför jag tycker om det är för att det finns tillräckliga resurser här. Vi har lagom tillgång till skugga och ljus och mörker och värme och kyla och vatten och mat och skydd och så vidare. Det är därför jag gillar det här området, för att det representerar min trygghet, min överlevnad. Och jag måste säkerställa att jag inte blir av med det, för blir av med mitt territorium så kan jag bli av med min säkerhet och jag kan bli av med mitt liv, min överlevnad. Så att det ingår med att vara territoriell, att vara beredd att försvara det som är ens eget. Och om du har en hund där du inser att, åh fasiken, jag hamnar rätt långt ner på respektskalan. Och jag har dessutom en hund som jag ser här på min överblick tar för givet att den ska ha tillgång till möbler, den ska ha tillgång till min uppmärksamhet, den ska ha tillgång till mys och kel och närhet till mig och allt vad ni har listat som privilegier. Och jag ser dessutom på listan över egenskaper att jag har en hund som lätt blir dominant och tar över, eller jag har en hund som har mycket integritet och inte gillar att man hanterar den hur som helst. Den kan vara ganska vrång med hur den vill bli hanterad. Eller jag har en hund som är osäker och kan ifrågasätta vad det innebär när jag råkar komma åt den med foten när den ligger i sängen och så vidare. Om du klaffar in en massa här, då är det inte till någon av er fördel att hunden sover i sängen. Det är hög risk för att hunden börjar använda sängen som en resurs den gör anspråk på och vaktar gentemot dig eller andra. Den kan använda, det är risk att det blir en komponent som boostar din hunds status förbi din egen. Så att du förlorar ditt mandat där ditt nej inte längre betyder nej, till exempel. Ditt beslut är inte längre en regel eller ett krav, utan det blir ett förslag. Så att din hund börjar ifrågasätta dig, trotsa dig, bli olydig, göra tvärtom för sakens skull och så vidare. Och sen har vi tilliten här borta. Om du hamnar lågt i tilliten, därför att du hamnar lågt på följdfrågorna. Hunden litar inte på ditt omdöme. Hunden litar inte på din stabilitet. Hunden litar inte på ditt skydd och din vägledning och så vidare. Så kan du använda att du själv, alltså bara du, använder sängen. Du ger inte längre tillgång till sängen för din hund. Därför att du vill markera att du har tillgång till privilegier som din hund inte har. Det är inte ett öppet buffébord där ni har samma tillgång till den buffén. Utan du äter vid vuxenbordet och hunden äter vid barnbordet ungefär. Så att ni har tillgång till en annan meny än vad vi vuxna har. Och varför vi har tillgång till olika menyer är för att vi har olika grad av skyldigheter i de rollerna som vi upptar. Som hund eller som barn så är det inte din skyldighet att införskaffa tillräckliga resurser för att vi ska ha råd att bo kvar här. Det är alltså inte du som står för hur mycket pengar som ska komma in för att vi ska ha råd med hyran eller huslånet. Utan det är en skyldighet och ett i så fall orosmoment som jag står för, som du inte ens behöver tänka på. Och för att balansera det så har jag ett privilegium som innebär att jag som vuxen har tillgång till godis när jag känner för det. Sängen för eget sovande. Kontoret för att jag vill vara i fred och så vidare. Vad det nu är för resurser du vill göra anspråk på för dig själv. Och ibland kan man också ha en, jag vill inte kalla det för gråzon, utan villkor. Där det är så här, vi kan sova i sängen båda två. Men du vet att du måste vänta på din tur för att komma upp i sängen. Så att jag lägger mig först och sen bjuder jag in dig och så kommer du in på min inbjudan. Eller du ligger där först men du behöver flytta på dig när jag kommer och lägger mig och så vidare. Och man har råd med de här villkoren när man har en hund som kan hantera villkor. Och man har inte råd med de villkoren när man har en hund som inte kan hantera villkor. Alla hundar är inte lika där, precis som alla människor inte är lika. Alla kan inte hantera samma grad av villkor och tillgång till resurser utan att bli obalanserade. Och i människovärlden hade det motsvarats av att man blir korrupt, helt enkelt. Jag vill bara nämna några komponenter som kan ingå i temperament där det försvårar saken. Och som ni kommer att förstå så är det komponenter som ingår i ganska många temperament. Varför detta är en så evigt aktuell fråga. Varför det fortsätter att debatteras kring, ska man ha hunden i möblerna eller inte. Folk kan inte nå konsensus i den frågan just för att alla är olika. Man har råd med olika saker i olika relationer för att det ingår olika individer i de relationerna. Så de här egenskaperna, dominans till exempel. Här ingår hur naturligt det är för en hund att göra anspråk på saker och ting. Därför att det må vara en artegenskap, men tack vare selektiv avel och så vidare så är den egenskapen väldigt uttvättad i vissa raser och i vissa individer. Och i andra högst levande och välmående. Och dominans kännetecknas av hur naturligt och lättvindigt en hund vill göra anspråk och lyckas göra anspråk. Och att de ständigt söker topposition. De vill vara den som har sista ordet. De vill vara den som kontrollerar tillgång till resurser och på så vis behåller sin topposition. Också om du har en hund med skärpa. Och med skärpa menar jag hur lätt tillgängligt det är för din hund att använda tänderna. Har du en hund med tendens att nypa, nafsa, bita eller vara hotfull, bruka våld helt enkelt. Ja, det i kombination med att ni ligger lågt i respekt kan göra sängsovande till en tickande bomb. Om du också har en hund som är nonchalant, visar ganska svalt intresse för dig, får dig att känna dig oväsentlig många gånger. Det är en dålig connection mellan er. Hunden gör lite sin egen grej och visar inte dig mycket hänsyn, visar inte mycket intresse för hur du ställer dig till olika scenarion och vad du vill. Utan hunden är nonchalant. Det är också så här, vill jag ge en hund med den inställningen en självklar tillgång till värdefulla privilegier som möbler? För att möbler är inte bara möbler, utan möbler innebär ju en närmare tillgång till dig. Det innebär en annan närhet till dig. Det innebär en annan lättillgänglighet till din uppmärksamhet. Det innebär en ökad chans till tillgivenhet och så vidare. Så att det är inte bara att han får ligga på möbeln, soffa, utan vilken tillgång är kommande led som soffan representerar. Om du har en väldigt nervös hund till exempel, som uppvisar rastlöshet enkelt, har svårt att komma till ro, är överdrivet alert och blir larmande för onödiga saker, har lätt att vanka av och an, har lätt att förfölja dig, känns som att den vill hitta på någonting hela tiden, trots att du vet att dina behov är tillgodosedda över det här laget. Vi har varit på promenad, vi har lekt, du har fått tänka till, vi har gjort grejer, det får räcka nu, jag vill titta på tv lite grann, men du ska ändå komma här med en leksak och du ska ändå försöka få igång mig hela tiden, du ska ändå gå och hämta saker du vet att du inte får ha och så vidare. En nervös hund betyder att den är onaturligt spänd, och den blir onaturligt spänd av att vara överdrivet alert. Och överdrivet alert blir man när man inte har något krav på sig om att vara lugn. Om du har en ängslig hund eller en orolig själ, en hund som lätt blir satt ur balans för att den får för sig att säkerheten är under hot. Att säkerheten är hotad. Jag blir orolig för att utan dig så tror jag att livet blir superläskigt. Utan den ena eller den andra faktorn så blir världen en oberäknelig, hemskt läskig, ohanterbar plats. De hundarna blir klängiga och efterhängsna. De kan också lätt göra anspråk, för att det är skillnad på en hund som inte vill dela med sig av dig till exempel till andra hundar, för att den ser dig som en top notch resurs som den vill behålla för sig själv, för sin egen underhållnings skull. Ja, men om den här människan har 5 godisar, varför skulle jag vilja dela med mig dem till dig när jag kan få alla 5 själv? Alltså, det kommer inte från ett oroligt ställe, utan det kommer mer från att det vore väl korkat annars ställe. Hallå, varför skulle jag vilja ha 2,5 godis om jag kan få 5 alldeles för mig själv? Och därför vill jag inte dela med mig. Till skillnad från en orolig hund som mer har en känsla av att jag vågar inte dela med mig till någon annan hund av min människa. För att tänk om den hunden sen blir mer attraktiv för min människa, så jag blir av med tillgången till skydd. Jag blir av med min plats i soffan där jag är nära henne hela tiden och kan ha koll på vad hon tar vägen, så att jag slipper bli ensam och hantera världen och livet själv och så vidare och så vidare. Och du kan ha en osäker hund Och osäker blir man när man inte känner sig säker på vad som gäller. När rollerna i relationen är otydliga. När vad som ska ske och vad som händer är oklart för hunden. Den vet inte var den får plats. Den vet inte vad den ska göra. Den vet inte vad som förväntas av en. Den vet inte hur den ska göra det som den har förstått att den ska göra. Så det infinner sig en känsla av osäkerhet. De hundarna kan också få bli förvirrade när tillgång till privilegier är för självklar. För då blir rollerna också otydliga, då blir rollerna också luddiga. Om jag och du har tillgång till exakt samma saker, exakt hela tiden, så det alltså inte är någon skillnad i min och din status eller i min och din roll. Vem av oss är det då egentligen som står för skydd och vägledningen? Kanske är det jag. Kanske det är jag som ska ta alla besluten. Gud, är det mitt omdöme som räknas mest? Men shit, jag är ju osäker, jag har ingen aning. Åh herregud, nu får jag panik. Och så vidare och så vidare. Så sammanfattningsvis. När ni undrar, har jag råd att ge min hund tillgång till möblerna till exempel? Eller som originalfrågan löd, hur mycket tillgivenhet, närhet, uppmärksamhet har jag råd att ge min hund? Titta tillbaks på eran överblick och undvik att fästa onödiga värderingar vid svaren. Så att ni så uppriktigt som möjligt kan ta ett beslut om vad skulle gagna mig och min hund i den här situationen. Vad skulle vi tjäna på att jag gjorde nu? Är det att säga nej? Är det att säga ja? Är det att ha villkor? Vilket av det är det? Jag lovar att er hund kommer att ge er väldigt tydlig feedback på om ni har tagit rätt beslut eller inte. Det kanske inte kommer omedelbart, för vissa hundar gör det. Andra kan behöva lite tid på sig innan de landar i de besluten du har tagit och ger dig din respons. Men jag lovar att den kommer. Så att lyssna inte på mig, lyssna på dem. Och ta ställning till de här olika frågorna och se vart ni landar. Okej, vad bra. Det intressanta med detta kommer vara att vissa av er kommer landa i att men herregud, jag inser att jag har så mycket råd att ha mina hundar i möblerna så att vi bosätter oss där nu. Och andra av er kommer säga, gud, inte en möbel kommer ges tillgång till härdan efter. Och andra kommer att inse att jo då, men med vissa villkor här ska det allt gå bra och så vidare. Och så får ni feedback och så får ni utvärdera sen. Lite längre fram om ni hade rätt eller inte. Och ta det därifrån. Jag hoppas att detta har varit hjälpsamt för er alla. Och att ni har fått er en tankeställare. Allt för att ni ska bli lugnare och tryggare och stadigare i ert ledarskap. För det förtjänar ni och det förtjänar era hundar. Hoppas inte det har varit allt för svamligt. Jag önskar er en fantastisk morgon, middag, kväll, natt, dag. När ni än lyssnar på det här, det vet ni. Och hör av er med följdfrågor om ni har några. Så hörs vi nästa avsnitt. Mot balans, toodiloo.